till mig. Han sa: du människobarn, har inte Israels hus, detta upproriska släkte, frågat dig: vad är det du gör? Svara dem då: så säger Herren, Herren, detta budskap gäller fursten i Jerusalem och alla dem av Israels hus som är i staden. Säg: jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så ska det gå dem. De ska vandra bort i landsflykt och fångenskap. Försten som de har ibland sig ska lyfta upp sin börda på axeln och dra ut i mörkret. Man ska göra en öppning i väggen och ta sig ut genom den. Försten ska täcka över sitt ansikte så att han inte ser landet. Jag ska breda ut mitt nät över honom och han ska bli fångad i min snara. Jag ska föra honom till Babel i Kaldéernas land, som han dock inte skall se, och där skall han dö. Och Jeremia beskriver hur Sidkia försökte rymma genom ett hål i muren. Och hur kaldéerna hann upp honom vid Jeriko, tog honom till fånga, förde honom till Nebukadnessar. Och Nebukadnessar låter inför hans ögon avrätta hans söner. Sedan stack han ut ögonen på Sidkia och tog honom som fånge till Babel. Och vi ser alltså med vilken exakthet som Guds profetior går i uppfyllelse. När var det vi skulle bli fruktsamma? Det var kvart över. Vad sa du?
Halv fyra.
Va? Ja. Då kanske vi ska ta en 2 minuters bensträckare och skaka loss lite grann. Ja, välkomna in, goda vänner. Välkomna in. Tag plats, var god. Var god. Sitt ner, annars får du en sitt upp. Välkomna in. Vi får ha en liten inkastare. När vi nu har tittat på den allmänna historiska bakgrunden, så ska vi gå vidare med att se på de deportationer av judar till Babylon som Bibeln talar om. För vi har ofta för oss att man tog folket i ett svep. Och för det första så tog man ju inte alla, utan man tog de betydande. Och för det andra så skedde deportationerna i 3 omgångar. Den första omgången sker 599. Och det är ju alltså när Jojakim blir avsatt. Nebukadnessar kommer och intar Jerusalem första gången. Då tar han med sig en ganska stor skara, som ni ser på overheadbilden här. Andra kungaboken talar om 18 000 män, och det får väl anses vara jämte kvinnor och barn. Jeremia talar lite mer återhållsam och talar om 3023 judar. Andra gången är 588, i Nebukadnessars 18:e regeringsår. Då skriver Jeremia att 832 personer tas med. Men så finns det ytterligare en deportation. Och det är år 582. Nebukadnessar har då varit i Egypten. Vi ska se på det mera sedan. Och krigat och mer eller mindre gjort slut på Egypten som stormakt. Och på hemvägen så firar han genom att gå via Jerusalem och ta med sig ytterligare lite folk, 745 pers. Och det beror antagligen på att vid det laget så har man hämtat sig lite grann och börjat bygga upp lite grann strukturer och kanske börjat få lite luft under vingarna. Och det vill han se till att de inte får, så han tar med sig lite folk igen. Låt se, vi ska läsa texten hos Jeremia 52 och 28. Antalet av dem som Nebukadnessar förde bort var i det sjunde året 3023 judar och i Nebukadnessars 18:e regeringsår 832 personer från Jerusalem. I Nebukadnessars 23:e regeringsår förde Nebusaradan, översten för drabanterna, bort 745 personer. Hela antalet utgjorde 4600 personer. När nu så väldigt mycket av kronologin hänger ihop med kungarna, så blir det ju naturligtvis intressant att man frågar sig vilka kungar är det då som dyker upp i exilens böcker. Jag har gjort en liten tabell här. Och ni ser att i tabellhuvudet så står de fyra olika böcker: Daniel, Ester, Esra och Nehemja. Och uppifrån och ner så har vi nu de kunganamn som vi kan stöta på i de här böckerna. Nebukadnessar förstås, Belsassar, Darjaves medern, Darjaves Ahasveros son, Koresh, Ahasveros kung i Persien och Medien, Darjaves kung i Persien, Ahasveros, Artasasta, Darjaves, Artasasta i Susan och den babyloniske kungen Artasasta. Man kan ju få huvudvärk för mindre, eller hur? Det här är ju ett vimmel och en röra utan like av Ahasverusar och Artasastasar och vad det mera kan vara. Darjavesar. Och när nu olika historiker har velat kontrollera om de här böckerna har något historiskt värde, så har man naturligtvis letat i olika historiska källor. Och det finns två typer av historiska källor. Det finns för det första sånt som man har grävt fram ur marken. Babylonierna förde dagbok väldigt noga på lertavlor och lercylindrar. Och man har fått fram ganska mycket material där. Och sen finns det ju en annan guldgruva som faktiskt finns i bokhandeln för närvarande. Herodotos historia. Historieskrivning. Herodotos var grek och han var intresserad av att resa runt i antikens värld och samla upp berättelser om vad som hade tilldragit sig i olika hörn av Medelhavsländerna. Så att han beskriver den här perioden tämligen så utförligt. Och när man läser honom så hittar man vissa av de här kungarna och andra hittar man inte alls. Och många hittar man överhuvudtaget inte. Man hittar ingen som heter Ahasverus och ingen som heter Artasasta. Utan man har då ofta försökt att göra olika snedsprång, skulle jag vilja säga. När man hittar en kung som heter Xerxes i grekisk tappning hos Herodotos alltså, så tänker man, ja, vem kan det vara? Kanske är det Artasasta, det kanske låter lite lika, eller vad tycker ni? Eller är det Ahasverus? Och så får man sen en kronologi och en historieskrivning som ser ut som sillsallad. För vi kan ju inte veta om Artasasta i Susan är den babyloniske kungen Artasasta. Eller om det är samma kung, eller någon av dem är samma kung som Artasasta i Esra. Är Ahasverus i Esra samma en som Ahasverus kung i Persien? Darius Ahasverus son, är det samma en som de andra Ahasverusarna? Eller hur förhåller det sig här? Och i den här röran har de flesta gett upp förstås. Den lösning man försöker tillämpa, utom detta att man går på ljudlikheter, det är att man sträcker ut tiden så långt som möjligt. För nu ska vi ju få plats med en ohygglig massa kungar. Och de kan ju inte sitta allt för länge på tronen om det ska gå ihop med historien i övrigt. Så att man får ju dra ut den här perioden. Och det gör ju att i många biblar och i många bibliska uppslagsverk så står det till exempel att Nehemja, han utförde sitt verk med att bygga en mur runt Jerusalem någonstans på 430-talet före Kristus. Medan som vi alltså såg nyss, den första deportationen skedde år 599. Och då har man alltså töjt ut det här som en gummisnodd i 170 år. Och då har de olika böckerna i stort sett inget med varandra att göra. Utan det är först när vi förstår att det hela tilldrar sig på en betydligt kortare tidrymd som vi också börjar se att det här är ett sammanhängande skede där alla böckerna har ett intimt sammanhang. Men hur ska man då lösa den gordiska knuten? Den som Alexander den store högg av med svärdet istället för att lösa upp den. Jo, Falstich drar svärdet och löser knuten på sitt eget sätt. Han säger så här: Ahasverus och Artasasta är inga egennamn, utan det är trontitlar. Alltså titel av samma slag som farao. Det finns ju farao Tutankhamon och farao Ramses och farao Neko, såg vi nyss. Där talar man ju ofta om farao som farao, precis som vi säger kung Karl den, vad blir det, 16 Gustav. Och det är alltså en titel och inte ett namn. Och därmed så kan vi plocka bort en massa förmenta egennamn som vi inte behöver försöka synkronisera med olika kungar som finns så att säga i de bevarade historiska registreringarna utanför Bibeln. Utan istället så kommer vi ner till ett hyggligt antal kungar som vi ska se om en liten stund. Att de här tidsangivelserna blir underliga, det kan vi se ett väldigt skojigt exempel på. Vi ska bläddra till Esters bok. Andra kapitlet, där vi ska läsa verserna 5-7. Ester 2:5. I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simei, son till Kish, en benjaminit. Han hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med Jekonja, juda kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. Mordokaj var fosterfar åt Hadassa, det är Ester, hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor hade dött hade Mordokaj adopterat henne som sin egen dotter. Och sedan så vet ni det att kungen gjorde sig av med sin förra drottning för att hon vägrade komma till honom på hans fest. Och så skulle man ju nu samla ihop alla vackra kvinnor i hela riket och föra till kungen en och en. Så nu skulle det vara Miss Universum. Och då står det så här i den 16:e versen, för som sagt, Ester var välskapt och råkade naturligtvis ut för det här. Hon blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i 10:e månaden. Det är månaden Tebet i hans 7:e regeringsår. Jaha, vem är då Ahasveros? Det måste man ju veta för att förstå i vilket 7:e regeringsår, 7:e regeringsår och vilken 10:e månad det här tilldrar sig. Då gör man alltså den gissningen att Ahasveros hette Xerxes. Och därför så står det i en not i folkbibeln, och det står någonting också i Bibel 2000. I folkbibeln står det så här: 10:e månaden, december 479 före Kristus eller januari 478 före Kristus. Hallå, säger vi. Hon, Mordokaj, blev förd med Jekonja, judakung. Och det vet vi alltså när det skedde 599 före Kristus. Ester är kusin till Mordokaj, eftersom hon var dotter till hans farbror. Han har adopterat henne som sin fosterdotter. I den grekiska texten till Ester så står det att han hade gjort det för att gifta sig med henne senare. Och hon är en ung och vacker kvinna när hon blir uttagen till det här skönhetsrallyt. Om hon nu följde med Mordokaj år 599 och blir förd till kungen år 478, så är hon någonting i storleksordningen 120 år gammal. Och det kan ju hända att hon kan ha varit skön och vacker. Här finns ju många vackra damer som har passerat pensionssträcket. Men den tidens kungar hade nog annan smak, det vågar jag påstå. De förstod sig inte på det här med vackra pensionärer. Utan en 120-åring hade säkert fallit igenom. Och ändå skriver man så här i våra biblar. Det är ju någonting som visar att något är allvarligt fel. Någonting måste vara galet i kubik. Och ändå skriver man så. Vår fruktstund skulle börja 12:30. Och den ska ske där uppe i matsalen, eller? Det är alldeles utanför, då kan jag hålla på några minuter till. Vi bläddrar till Daniel. För Daniel är ju en av Bibelns viktigaste böcker. De eskatologiska profetior som finns hos Daniel och som återkommer i Nya Testamentet, trots att de till synes har gått i fullbordan redan under gammaltestamentlig tid. Jesus talar om förödelsens styggelse, och i Uppenbarelseboken finns det väldigt mycket som är nästan som rena upprepningar av profetierna i Daniel. Så Daniel är ju en viktig bok. Och låt oss då börja lite grann med kronologin i Daniels bok, tidsangivelse där. Så då börjar vi i kapitel 1 och vers 1. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, kungen i Juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel, och Nebukadnessar förde in dem i sin Guds hus i Sinjars land. Kärlen förde han in i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd, sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas språk och så vidare. Sjätte versen, bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av judastam. När kommer de till Babylon? År 599. Till det är den första deportationen. Den är de med i. Då får man en lättare kronologisk hjärnskakning när man går till andra kapitlet i Daniels bok. Läser från början där. I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaléer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt, och de kom och trädde fram inför kungen. Kungen sa till dem, jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska, må kungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Kungen svarade kaldéerna, detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till sophögar. Men om ni låter mig veta drömmen och hur den ska tydas ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Och nu är det ju ingen som kan berätta den där drömmen. Utan det blir ju lite turbulens i Babylon. Just därför att nu ska kungen hugga alla spåmän och trollkarlar i stycken. Och Daniel får höra detta. Och han anmäler sig hos kungens ståthållare eller vad han nu är för någonting. Och säger det att jag vill ha tid hos kungen, jag ska berätta drömmen. Och sen går han hem och ber till Gud och får veta både drömmen och uttydningen. Och så blir det han som får den här stora lönen och blir en upphöjd tjänsteman i Babylon. Men allt det här utspelar sig i kung Nebukadnessars andra regeringsår. Och karln kom på tronen år 606. Då borde ju rätteligen Daniel och grabbarna ännu vara i Jerusalem, eftersom de togs till Babylon år 599. Fallstitch har naturligtvis vänt och grubblat och vridit på det här. Och jag tycker att han har ett bra förslag som han för fram som sin hypotes. Och det är så här att drömmen handlar ju om fyra världsriken. En gestalt med ett huvud av guld och bröst av silver och vad det är. Och det är ju väldet av guld som är det babyloniska väldet, det som kommer först. Och när blev Babylon ett verkligt världsvälde, säger Fallstitch? Jo, det blir Babylon när det har lagt Egypten under sig. Då har det brett ut sig över ett stort välde. Och det gör alltså Nebukadnessar år 582. Vi såg nyss att på hemvägen från Egypten så tar han med sig lite nytt folk ifrån Jerusalem. Och detta andra regeringsår hänför sig alltså inte till, i så fall, till att Nebukadnessar kom på tronen 606, utan det hänför sig nu till ett andra regeringsår räknat från 582. Alltså, säger Fallstitch, sker detta år 580 före Kristus. Och det sparar vi på så länge, och så bryter vi upp och vattnar våra strupar med läskande bananer och apelsiner.